jag säger det. Ja. Jag hade lite kontanter. Det är inte många som har kontanter, eller hur? Men vi hade ingen kontantkollekt, eller hur? Missade jag det? Nej, ni får gärna komma fram, värdarna, nu så drar jag fram mitt bord under tiden. Ursäkta, hej på er allihopa. Så har ni fortfarande papperspengar eller mynt så får ni gärna lägga dem och ge till församlingen och dess verksamhet. Välkomna, välkomna. Ni kan ge en applåd till våra värdar, de är underbara. Om ni tänker som jag, så även om ni använder kort många gånger, så på söndag så kan ni stoppa med lite kontanter för deras skull också. För de tycker det är jobbigt att gå här och titta på er, och ni tittar på era mobiler och försöker bevisa att ni har gett någonting eller inte har gett någonting. Och alla är, men vilken glädje det är att få ge! Amen! Tänk att vi bor i ett av världens rikaste länder. Wow, vad vi har. Det är ingen av oss som är i närheten av svält. Jag vet att många av er kämpar med ekonomin. Och de kanske har skuldberg som ni tänker, hur får jag ihop nästa månad och så vidare. Men du, kolla på mig. Vi är rätt så välmående, eller hur? Vad det gäller pengar så är vi välmående. Och vill du bli glad i hjärtat, så ge. Amen. Amen, så är det. Men hörni, jag har varit borta en vecka, och för mig känns det som att vara borta en evighet. Jag älskar er, jag älskar den här församlingen. Vi tog ledigt, vi åkte till Finland över påsk. En applåd för Finland nu då. Eller för att jag tog ledigt, det var någon som var glad. Ja, men det är omsorg, tack för omsorgen. Vi åkte till Jakobstad, det ligger rätt så långt upp längs kusten så att säga. Även om det finns ännu mer utav Finland norr om det. Men Jakobstad var en bra bit att åka. Speciellt på långa raka vägar där man bara får köra 80. Wow. Vilken prövning alltså. Vi får se om det kommer något brev från Finland den kommande månaden. Men i alla fall. Så fortsätt att offra till församlingen. Nej, jag skojar. Det har inget samband. Det var roligt, för Rut och jag har varit gifta i 25 år, så vi bara kände, det här vill vi fira. Och vi hade en liten ceremoni där till och med, där vi lovade en gång till, och så kunde vi bättra på med lite erfarenhet, tala om för varandra varför vi älskar varandra och ska hålla ihop hela livet så länge Gud låter oss leva. Det var underbart faktiskt. Och vi gjorde det tillsammans med en missionärsfamilj som han vigde oss för 25 år sedan i Österrike, och nu har han flyttat till Finland, så då åkte vi dit. Och så gjorde vi det där, det var fantastiskt. Jag fick predika också, och det var på påskdagen, oerhört betydelsefullt för mig, känslomässigt betydelsefullt. För min pappa flyttade dit för 75 år sedan och bodde i Jakobstad i 5 år. Så förkunnade han, reste runt i hela Finland och Norge och så vidare. Pappa, jag har ju bara massa rörelser när jag predikar, men min pappa han kunde teckenspråk. Så att han åkte dit som dövstums missionär hette det. Tjänade Gud och letade upp människor som inte kunde höra eller ibland inte kunde tala och så vidare, och vittnade för dem. Det var tider av stark väckelse, var direkt efter kriget, det är jättelänge sedan det här. Stor fattigdom, mycket var sönderbombat och så vidare. Och så hälsade jag från den här församlingen, och så nämnde jag lite så här efternamn som finns i den här kyrkan. Och då ska du veta att det finns massor med människor här i församlingen som kommer från det som heter Österbotten. Jakobstad och Vasa och Närpes och runt omkring. Och de blev jätteglada och hälsade tillbaka. Så att ta emot det, ni som känner lite speciellt för den delen av Finland. Ja, jag märker det, jag skruvar ovanligt mycket på ringen idag. Men den sitter fast. Det var jättesvårt att ta av den efter 25 år, men jag lyckades till slut. Jag fick frysa ner den i snö. Sen så gick det att få av ringarna, och så kunde jag sätta på dem igen sen när vi hade vår ceremoni. Det var det. Hörrni, jag är jättetacksam. Tack för att jag saknade er, jag saknade de möten som var här. Tack alla ni som var här och som bad med församlingen och firade påsk. Och predikade Hiba i onsdags, eller hur? Och Allan i fredags och Erik Lindberg från Elimkyrkan i söndags. Jag har lyssnat, allt det här finns ju på nätet. Så var du bortrest över påsk och behöver få in lite mera påsk, lyssna på de här predikningarna. Ta del av gudstjänsten, men tack till alla tekniker och musiker, er trofasthet. Vissa tider är jätteintensiva, men ni gör det fantastiskt bra. Det är så värdefullt. Amen. Tack. Personligen så hänger jag kvar lite grann i påsken, och det är angeläget för mig att få tala om korset. Få predika om korset idag, meningen med korset, dess betydelse för dig och för mig. Du vet att om de här fyra evangelierna, de beskriver ju 3 år utav Jesu liv och tjänst. Men oproportionerligt många kapitel och textmassa handlar om vad då? Jo, om Jesu död på korset, hans lidande innan dess, hans uppståndelse. Alltså betyder det när nästan hälften av en bok eller en tredjedel handlar om just detta, att det här måste vara centralt. Det måste vara jätteviktigt. Symbolen i princip varje kyrka jorden runt, ett kors. Det fanns andra tidiga kristna symboler. En fisk, ni har sett den där tecknet, många sätter det bak på bilen. De som håller hastigheterna gör det. En påfågel var väldigt vanlig bild för uppståndelsen. Det fanns andra symboler, men så valde man ett kors. Och det är så mycket, det är så ofattbart, för det är den dåtidens grymmaste metod för avrättning. Många av er har ett kors i en kedja runt halsen eller någon annanstans. Och ni skäms inte för det, och det ska ni inte göra. Men det är ett avrättningsverktyg. Det är som att du har en giftspruta, en gevärskula, en gasampull i ett halsband. Det finns ingenting trevligt med den symbolen i sig. Bortsett från den betydelse som Jesus ger den när han dör på ett kors. Så vi uppehålla oss vid det, för det var centralt i hela hans liv. Jesus kom för att dö. Ja, vi kommer alla, vi föds alla och så kommer vi att dö. Är vi riktigt pessimistiska? Vi föds och så dör vi. Liksom bara det, ta sig genom livet så lätt som möjligt, så att säga. För sen ska vi alla dö i alla fall. Den stora skillnaden som Bibeln säger är att Jesus hade total koll på liv och död, även sitt eget liv. Och han gav det frivilligt. Ska jag titta på det? Att det är viktigt för oss att förstå vad korset betyder, det ser vi i jag vill ge 2 citat här till inledning bara från Paulus. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 2 till Korinterna, vers 1 och 2. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Han sa precis det där. När jag förberedde mina predikningar så förberedde jag mig inte för att vara så vis och så smart och så logisk som möjligt i allting. Jag förberedde mig inte för att hålla fina, vackra tal med imponerande ord till er Korint, en universitetsstad, en kulturstad, huvudstad. Jag bestämde mig för en sak, och det var bara att lyfta fram en person, Jesus Kristus, Messias, och hans kors, hans död på korset. Att det här var oerhört viktigt för honom personligen, hela hans livsstil, ser vi till exempel om vi läser Galaterbrevet 2:19 och vers 20. Där skriver Paulus om sig själv: jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva med Kristus. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Och när det står utgett sig för mig, då betyder det just det. Han har gett sitt liv för mig och dig på ett kors. Du ser både Paulus teologi och Paulus livsstil. tar sin utgångspunkt från Kristi kors. Det här är starka ord. Men om det här var viktigt för Paulus, för lärjungarna, för Jesus själv. Han säger, nu lever inte längre jag. Jag är korsfäst med Jesus. Om de skriver och säger och levde så, kan du och jag säga, vet inte riktigt vad det där betyder och innebär. Måste det vara så viktigt? Kan du och jag hitta ett annat sätt att vara lärjunge än Paulus, Jakob, Johannes och de andra? Kan vi hitta ett sätt där vi går förbi det som vi tycker kan vara svårt att förstå och även väldigt svårt att förklara för andra människor? Jag tror inte att du vill svara ja på den frågan. Det här är centralt. Det här är centralt. Att Jesus dog på ett kors för dig och mig. Och att det är bara genom tron på Guds son och det korset som vi kan ha verkligt liv. När jag var 20 år så insåg jag att jag hade ett väldigt starkt självhat. Jag tror att den insikten, när den blev klar för mig vad jag höll på med i mina tankar, så tror jag att den insikten var en gåva ifrån Gud, ifrån den heliga ande som talade om för mig. Ser du vad du gör, vad du håller på med? Hatet emot dig själv. Och jag kunde ju konstatera, för det är helt klart, så jag hade en väldigt lycklig barndom och ungdom. Jag var älskad av familj, fanns i trygga sammanhang, var inte svårt drabbad av sjukdom eller fattigdom. Det går lugnt att kalla det för ett paradis. Men så inser jag att här har jag alla förutsättningarna för att vara lycklig och göra. Och så hatar jag mig själv. Och det var chockerande någonstans att inse det. Så jag kunde inte peka på att det är mammas och pappas fel och det är samhällets fel och det är skolans fel och det är alla andras fel och det är politikernas fel och det är deras fel. Utan jag, given så mycket kärlek, även Guds ord, kunskap, drevs och trycktes ner av ett sånt självhat. Men att få inse det, det var början till befrielse. Och så började jag ta till mig Guds ords sanning. Som innebar att jag fick erkänna, det är inte mammas och pappas fel. Det är inte någon annans fel. Det bor synd i mig. Men tack gode Gud för att någon talade om för mig vad diagnosen var. Tänk om vi har ett samhälle som vägrar att tala om den sanna diagnosen, orsaken till vår olycka och våra problem. Nej, vi får inte prata om synd, för då dömer du andra. Men tack gode Gud för att det blev klart för mig genom Guds ord, genom predikan, genom vittnesbörd, genom Guds ande, att i mig bor synd. Och jag fick erkänna det och bli befriad. Och då får man också erkänna och bekänna någonting annat. Jag är förlåten. Åh, vilken kraft det finns i det. Åh, vilken kraft att säga, jag är en syndare. Jag har fel, jag har gjort fel, tänkt fel, sagt fel. Men jag får bekänna och jag är förlåten. Det här är andlig och psykisk hälsa för vårt samhälle. Det här är grunden för ett folk som mår bra. Men om vi förnekar, prata inte om det som är jobbigt. Oh. Hur ska man då ta itu med det? Jo, då springer vi till den och den och söker hjälp där och använder pengarna så och skaffar oss lycka och söker olika lösningar. Och alla slutar i en återvändsgränd. Pengar, sexualitet, yrkesframgång, relationer, allting Lyckosökandet slutar alltid i en återvändsgränd. Men Gud står där. Och det finns en diagnos som kan vara obehaglig till att börja med. Du, det finns synd i ditt liv. Och det är inte någon annans fel. Ja, det har gjort saker emot dig, det är inte det. Människor har också syndat och skadat och utsatt dig. Det är inte det vi förnekar. Men det finns någonting i oss som ingen annan människa kan ta hand om eller kan ta bort. Det heter synd. Men så finns det ändå en människa, Jesus från Nazaret, Guds son. Och han kan ta bort det. Och det är inte religion, det är inte liksom, låt mig fixa dina kläder så du ser lite mer religiös ut. Le framför spegeln, gå och träna dig framför spegeln varje dag så att du är glad och säg någonting positivt till dig själv så jag kan det här. Och jag... Det är inte en sån förbättring som Jesus håller på med. För då märker man ju, det är ju kvar under sminket. Det är kvar under fasaden, det är samma jag. Så mycket har blivit bra och pengar och relationer och allting funkar. Och ändå så kan det finnas så djup olycka i våra hjärtan. Och det har med denna sak att göra. Synden som vi ärver. Ja, och fy vad jobbigt att ärva synd. Vad orättvist att vi ska få ärva synd. Adam och Eva eller vilka det nu var. Vad otäckt. Varför så? Men Paulus säger så här att ja, synden kom in i mänskligheten genom en människa. Och då skyller han inte ens på Eva. Okej, det är bra, eller hur? Skyller inte på Eva. Det gjorde Adam däremot. Utan en enda människa, han hette just Adam, den första människan. Och just ett av tecknet på att det hade kommit in i synd i livet är att man börjar skylla på andra. Men Gud, du gav mig den kvinnan och hon erbjöd mig att äta av frukten. Just det är ett tecken på att synden har ätit sig in och tagit över i vårt samvete, våra tankar, vårt sätt att resonera. Men om synden kom in genom en människa och fyade på dig, så säger Paulus, så har nåden kommit in genom en människa, den andra Adam, Jesus Kristus. Och det är minst lika orättvist det. Eller hur? Framförallt när du tänker på andra. Ska de få förlåtelse? Fy! De ska sona sina brott, eller hur? De har gjort fel. Men genom en enda människa och Guds son, Jesus Kristus, så finns det förlåtelse för alla. Det här är nåd, säger ni. Det här är nåd. Det här slår. Det trumfar detta att en Adam gav vidare synd till dig och mig. Nåden trumfar detta. Att den gör dig totalt ren och förlåten och fri. Och ger dig en ny framtid, en evig framtid i en levande relation med en levande Gud. Halleluja! Amen! Yes! Vad starkt hörni. Hur hamnade jag här nu då? Jag vill ju faktiskt läsa lite ur Bibeln också. Jag ska läsa, för jag tror på kunskap och jag tror på fakta. Jag ska läsa från Markus. Ni som har varit med i kyrkan i längre än ett halvår, ni som är nya vet inte om det här, men jag brukar predika ur Markus evangeliet. Jag började för några år sedan och så småningom ser jag på väg att avsluta det här. Jag har bara ett och ett halvt kapitel kvar faktiskt. Och när det passade så bra, eftersom jag nu var borta över påsk så tar jag och predikar det här nu. Läser från Markus kapitel 15 och från vers 20 och framåt. Det står så här i vers 20, när de hade hånat Jesus tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sen förde de ut honom för att korsfästas. Och då finns det beskrivet hur Jesus hade blivit gripen, hur han hade förts till det judiska stora rådet, blivit falskt anklagad, hade inte försvarat sig. Men när de frågar, är du Guds son? Så svarar han ja. Och de slog honom, de hånade honom, de överlämnade honom till den verkliga makten, alltså den romerska ockupationsmakten, till Pilatus som var ståthållare och hans soldater för att pröva. Så Paulus insåg, den här killen har inte gjort något annat än att säga att jag är judarnas kung. Det är lika bra att vi släpper honom. Men människor var drivna av hat. Vilka var drivna av hat? Ja, inte de som hade blivit helade och hjälpta och hört livets ord predikas, utan människor som satt på makten och kände att det här skakar om, det här är för farligt. Ett budskap om nåd och förlåtelse i vårt samhälle. Nej, vi förlorar ju våra inkomstkällor. Det är genom religionen som vi lever och är berömda och har makt och pengar. Och de motarbetade Jesus och fick honom utlämnad och fick folkmassan att skrika och kräva av Pilatus, som egentligen var en grym man som dödade vem han ville, om man läser andra historiska källor. Som korsfäste tusentals av judar. Tusentals av människor dog på kors. Att han plågade folket. Men här insåg han, och hans samvete talade till honom. Och Johannes brevet skrev att hans fru också berättat, sa till honom, ha ingenting att göra med den mannen. Och han ville undvika, men han hade ju skaffat sig en viss profil, Pilatus. Som den grymme, den coola, den starke. Han var i ett hörn. Han kom inte ut, han var tvungen att säga, men gör med honom vad ni vill. Och så gav han honom till hans soldater som piskade honom, som då klädde upp honom som någon slags låtsas kung och hånade honom. Och så förde de ut honom ur staden för att korsfästas. Nu står det i vers 21, de hejdade en man som kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och det var inte så konstigt. Jesus hade burit den här kors, den här tvärbalken på 40-50 kilo. Men innan så hade de ju alltså piskat honom på romerskt vis. Där man i de här läderremsorna knöt in benbitar, benknoter, vassa stenar. Som i varje piskrapp utav många av de här remsorna rev upp på det otäckaste sätt. Inte bara hud, utan in på djupet. Och man piskade honom ohämmat. Och man hade ju slagit honom, hånat honom. Så nu hittar man en frisk kille som heter Simon. En kille från landet. Lantisar, de drabbas ofta. Du, bär. Så fick han bära det här korset. Kyrene ligger i Libyen. Och hans söner hette Rufus och Alexander, står det. Varför nämns det här? Jo, när personnamn nämns så här i Bibeln, det betyder att människor som läste Markus evangeliet kände till. Och Markus evangeliet, det finns många argument för att Markus skrev det Petrus sa till honom att skriva, och att det skrevs till de kristna som bodde i Rom. Och i Romarbrevet 16 finns en hälsning till en Rufus. Mycket möjligt att det var hans son. Och jättespännande. Vet ni vad heter det här nu? Ett ossarium. Ossarium är, det är en slags sarkofag. En stenlåda. Där lägger man in. I antiken så har det hänt i flera kulturer. Judisk kultur, romersk kultur. Att man har begravt människor för en tid. Sen när det bara finns knoter och skelett kvar, så tar man ut och så lägger man det i en mindre låda. Så kan man stoppa lite flera människor där och så kan man skriva deras namn utanpå lådan. Och de här ossarierna finns i till exempel Israel. Och i östra Jerusalem 1941 så grävde de fram en sån här. Där det står om Simon från Kyrene och Alexander. Det här som vi läser om, det är verkliga människor i en verklig tid. Det är inte sagor, det är vittnesbörd som har blivit nedskrivna. Och de refererar till människor som levde och var kända utav andra människor. Läser vidare, om jag bara är på rätt ställe, så blir det då vers 23. Nej, vers 22. De förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödsskalleplatsen. Ett otäckt namn, det finns lite olika förklaringar till varför det hette så. Jag går inte in på det. Men det var uppenbarligen utanför dåtida Jerusalem. Och det var där man avrättade människor, inte mitt inne i stan utan utanför. Det står att de försökte ge honom vin blandat med myrra. Men han tog inte emot det. Varför tog inte Jesus emot det efter allt detta lidande? Jo, det här var en bedövningsdrink så att säga. Att att det skulle göra lite mindre. Och nej, tro inte att det här var en barmhärtighet. Utan det här var bödlarna som inte ville ha en man som sprattlar och sparkar och slåss. När de tog spikar som 10-15 centimeter långa, en tumsbredd. Och slog dem igenom hans händer. La den ena foten på den andra och slog den igenom. Sen eventuellt band upp det här för att sen hissa upp korset. Ville de bedöva honom. Men Jesus sökte inte den enkla utvägen. Så han sa nej till vinet med myrran. De korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det här var liksom soldaternas lön eller lite extra fick pengar så att vi får kläderna från de som vi har korsfäst. Intressant, i de andra evangelierna som är lite längre så är det ofta citat här till Gamla testamentet. Markus hoppar liksom över det. Eventuellt så fanns det i vers 28, men om ni tittar i er bibel så ser det finns inte vers 28 där. För där är det just ett sånt där citat från Gamla testamentet. Kanske blev det tillagt lite senare. Finns ju även i Lukas evangeliet bland annat. Men nu finns det inte mer till exempel i folkbibeln de här citaten. Utan här berättar han bara om hur det var. Nu står det i vers 25, vid tredje timmen. Vad är tredje timmen då? Handuppräckning? Nej, det är, många vet det. Det är klockan 9 på morgonen. Enligt det judiska sättet att kolla klockan. De hade väl inte armbandsur direkt. Men det är golven och tupp och sånt där. Klockan 9 på morgonen, den tredje timmen, så står det, de korsfäste honom. Jaha. Är det några som har sett Mel Gibsons film? The Passion of Christ, jo, några stycken. Ja. Oh. Jag vet inte om jag ska rekommendera den eller inte, för den är så blodig så det är osannolikt. Så du behöver inte titta på den då. Det är intressant ändå att Bibeln går inte in på mycket av de där detaljerna. De korsfäste honom, står det. Det är som om skriva, ursäkta, jag ska på toan och se tillbaka. Det är liksom verkligen, de korsfäste honom. De lägger inte en massa tid på det där fysiska lidandet. Jag vet inte hur du är, men jag är ofta så här, fysiskt lidande. Fy vad otäckt liksom. Fy vad hemskt om någon torterar en. Usch. Men Bibeln lägger inte mycket tid på det. Men den lägger tid på att förklara varför Jesus led. Varför han gick igenom det han gick igenom. Den lägger tid på det här. Vi läser vers 25. Det var vid tredje timmen och de korsfäste honom. På anslaget med anklagelserna mot honom stod det skrivet judarnas kung. Enligt de andra evangelierna stod det Jesus från Nasaret, judarnas kung. Men Markus evangeliet har ett verkligt fokus på att Jesus är kungen som kom för att tjäna och dö. Därför så tror jag att det här var det som var viktigt för Markus att skriva. Jesus, judarnas kung. Enligt Johannes evangeliet skrevs det på tre språk. Lika många språk som vi brukar ha tolkning till. Hebreiska, latin och grekiska. Alltså alla språk. Jesus korsfästes inte i någon busch utanför stan, utan vid en huvudgata som ledde in. Tusentals människor gick förbi. Och vi läser i vers 27. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom, skakade på huvudet och sa, ha, du som river templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv, kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra, andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Det här säger de alltså ironiskt. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi kan få se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Ett annat evangelium berättar att en av de andra rövarna inte hånade honom, i alla fall inte till slut, utan bekände sin tro på Jesus. Men Markus tar inte med det. Skulle de här som hånade honom, skulle de kunna komma till tro? De sa, då får vi se så att vi kan tro. Det här är ditt och mitt och världens sätt att tänka. Visa mig! Då ska jag tro. Eller hur? Hur många gånger har du som är troende inte hört det argumentet ifrån människor runt omkring dig? Ja, men kan vi få se ett under? Kan du göra någonting om du visar, då kommer jag att tro. Men i alla fall här så finns det ingen ärligt sökande i det här. För inom 2 dygn, på 3:e dagen, så var Jesus uppstånden. Kroppen var spårlöst försvunnen och har inte hittats död på 2000 år. Det finns ingen grav med namnet Jesus där vi hittat hans skelett. Det finns ingenting, men det finns hundratals vittnesbörd. Jag såg Jesus efter att han hade dött. Jag såg honom dö. Jag såg honom begravas. Jag hörde om soldaterna som vaktade. Men nu har jag sett honom. Han lever. Vittnesbörd på vittnesbörd på vittnesbörd. Guds ordning är tvärtom. Först tro. Sen får du se. Du får inte först frid och sen säga, jag skulle kunna bli kristen. Du får inte först kraft att leva och tro på att leva i evighet. Nej, det är inte där det börjar. Att du ser, eller sa jag fel nu? Jag vet inte vad jag sa nu. Men seendet, det är inte där det börjar. Att du ser resultat. Utan det börjar med hjärtats tro. Vi söker andra, men det här är Guds väg för dig och mig. Han hånades. Nu ska vi läsa några verser till. Och det här är andra halvan på predikan. Är ni med på det? Vi är framme vid 6:e timmen. Det här är, vi skulle kunna se det här som en bibelkommentar. En bibelkommentar, ni ska skaffa ha bibelkommentarer hemma. Då har du en bibel och så har du en bra bibelkommentar som kommenterar de olika verserna, vad de betyder. Det här kan du ha i bokform eller så har du på nätet. Och skaffa inte någon dålig, skaffa inte något från Jehovas vittnen nu, okej? Okay? Utan skaffa bra bibelkommentarer. Okej? Okay. Och jag använder mig utan en äldre, den heter Svenska studiebibeln. Jag älskar den till denna dag och läser den ofta. Men den här texten, vi skulle kunna se det som en kommentar. Varför dog Jesus nu då? Varför hånades han så mycket? Varför behövde det gå så här? Och vi ser, det sker 5 stycken saker här som är riktiga mirakel. Oerhörda under och som visar på varför Jesus dog på korset och vad det betyder för oss. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. För att påminna, 3:e timmen var klockan 9, 6:e timmen alltså mitt på dagen klockan 12. Och sen så 9:e timmen blir då klockan 15 på eftermiddagen. 3 timmar, det var mörkt. Jesus hängde på korset. Han var piskad. Och du vet att man hänger, alltså jag har inte heller varit med om det där. Men de hänger ner så att lungorna pressas samman och du får ingen luft. Och enda saken är liksom med all den kraft du har, liksom resa upp kroppen. Men i det ögonblicket så rivs hans torterade rygg mot den där trästammen. Och så för att få ett litet andetag och lite luft. En oerhörd plåga som är över Jesus. Så blir det mörkt. alla evangelisterna, alla fyra vittnar om detta, att det blir total mörkt. Och det kommer inte bara över Jerusalem, det kommer över hela landet. Var det här en vanlig solförmörkelse? Nej. När firas påsken? Den firas vid fullmåne. Den judiska almanackan följer månen och inte solen. Alltså det var omöjligt. Om du har fullmåne så kan du inte ha en solförmörkelse. Så det var inte det. Vad var det? Jag vet inte. Jag tänker hävda att det var ett under. Det var ett tecken ifrån Gud. Vadå tecken? Tecken på vadå? Jo, mörker i Bibeln är alltid tecken på dom. Guds dom över synden. Hur många har gått på söndagsskolan? Handuppräckning. Jajamän. Hur många plågor drabbade egyptierna? 10 stycken. De 10 plågorna. Och en av dem var mörker över hela Egypten. För att egyptierna förslavade Israels folk och förtryckte dem och vände sig mot Gud och Moses som ville föra dem ut i frihet. Då kom mörker över hela landet. Mörker är ett tydligt tecken på Guds dom. Lika mycket som ljus är ett tecken på Guds välsignelse. I Jesaja kapitel 60 vers 1, vi läser det. Och det ska, folket ska se ett ljus och Herrens härlighet ska komma över dem. Det här läser vi alltid i jultider. Det handlar om Messias, Jesus, Guds ljus. Men mörker är ett tecken på dom. Och när vi läser i Markus evangeliet kapitel 13 om Jesu återkomst. En av de saker som sker är att solen släcks. Det blir mörker. Det kommer mörker över jorden. När Gud dömer jorden och världen och synden, då kommer mörker och natt. Jesus däremot är ljuset som lyser i mörkret. Så att han är världens ljus som har kommit för att ge ljus. I samma sammanhang så säger, skriver Johannes i kapitel 1, och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Du kan leva i vilket mörker som helst. Men Jesus lyser i det mörkret och tar du emot honom, då får du ljus i ditt inre. Då blir du ett Guds barn. Då blir du förlåten. Men Gud visade att på korset så dömde Gud synden. Därför blev det mörkt under 3 timmar i hela landet. Sen läser vi hur Jesus vid 9:e timmen ropade med hög röst: Elohi, Elohi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Om vi kallar det första mörker, här sker också någonting. Det är inget positivt under. Det här är för hemskt. Guds son säger till Gud: har du övergivit mig? Alltså så tungt var detta. Och inte framförallt det fysiska lidandet, utan att han bar världens synd. Att han visste vad som skedde. Jesus visste var mörkret kom ifrån och vad det var för kamp som han utkämpade. När vi läser andra gånger när Jesus talar med Gud, hur kallar han honom då? Genomgående. Vi bad den bönen: Fader vår. Jesus talade alltid om min fader. Men här, en enda gång, så säger han: min Gud, min Gud. Är det ett uttryck för distans, avståndet som har uppstått? När Jesus lider och hänger på korset. Någon har sagt, det var som miljontals helveten komprimerade las på Jesus. Samtidigt så bemöttes han med hån. Åskådarna missförstod, de visste mycket väl vad det var Jesus ropade. Det var ett citat ur salmen 22. En ytterst messiansk psalm. Värd att läsa där hemma. Psaltaren 22. Förutsäger Jesu lidande för oss. De visste mycket väl vad det var Jesus sa. Men de drev med honom. De förlöjligade honom. Vers 36. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Vad var det här? Jo, i ett annat evangelium så står det att Jesus sa: jag är törstig. Och då hämtade de här ättika att dricka på en liten svamp. Du som tycker att vissa saker är äckliga, du får bara stänga öronen och inte göra så mycket fantasi utav det här. Men romerska soldater, de hade ett litet kärl, eller en påse egentligen. Där i hade de en svamp som låg i ättika. Och den användes för att sköta toaletten. Jag vill bara säga att Jesus fick inte barmhärtighet eller omsorg av en enda människa. Det var inte en soldat som plötsligt blev snäll. Det var rent äckligt vad de gjorde mot Jesus. Från början till slut. Och ändå så handlar det inte om det. Utan det handlar om alla människors synd. Hela världens synd. Varje personligt helvete. Allt las på honom. Det står så här i andra Korinthierbrevet 5:21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Han la inte bara synderna på honom. Han gjorde honom till ett. Jesus var lika med synd. Och därför, när han dör på det korset, så dör, utplånas din och min synd. Eller hur? När någon dör, när någonting dör, då är det slut. Så länge vi lever så kan man kräva oss på skulder som vi har. Skulder av olika slag. Utkräva dem av oss. Men när vi är döda, ja, då måste vi ju någonstans släppa det. Om det handlar om pengar eller någonting som har gjorts emot dig. När någon är död, då är en död. Ja, du kan springa till en gravsten och skrika på den utan frustration. Men vem lyssnar? Men i det här fallet är det det mest fantastiska som någonsin har hänt. Att Jesus går runt och säger: jag tar din skuld, 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 Kalle. Jag tar din skuld, jag bär det på mig. Och där dör han, och då dör den synden. Då utplånas den för all evighet. Jesus dog för de som levde då, för de som hade levt före honom och för de som lever efter honom på denna jord. Han dog för alla synder och utplånade dem. Inför Gud är du rättfärdig. Hur orättvist vi än kan tycka att det är att bli drabbad av andras synder och fel och när de utsätter oss och så vidare. Hur orättvist vi än kan tycka att livet är när vi jämför det, hur bra andra tycks ha det. Men det här som Gud har gjort för dig och mig, det är större än allting annat. Du kan födas under de bästa omständigheterna och ändå märka att det finns någonting som saknas. Det finns någonting som inte stämmer. Och detta är synd, men Jesus har tagit itu med det. Han har utplånat synden på korset. Ah, tack kär Jesus. Så ska vi, har ni lite kraft? Tänk på att Jesus hängde i flera timmar. Den där var elak. Förlåt Jesus. Men det står, ni måste läsa ett par verser här så vi tar det här till slutet. Vers 37. Men Jesus ropade med hög röst och gav sen upp andan. Efter 6 timmar så ropade han högt. De andra evangelierna säger vad han ropade. Johannes säger, det är fullbordat. Alltså det är gjort, det är avklarat. Enligt Lukas så säger han också till alla de som hånade honom. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så som de var så kan också vi vara i vår dumhet. Förlåt oss, för vi vet inte vad vi gör. Men han ropar detta med hög röst. Så här dog man inte på ett kors. De allra flesta dog först efter 2 eller 3 dygn. Alltså det var fruktansvärt, men man levde ändå vidare. Så plågan var enorm. Hur dog man? Ja, naturligtvis genom total utmattning. Man svimmade, man blev medvetslös och till slut så dog man. Men Jesus, han måste ha hävts upp en sista gång med all denna smärta. Och så ropat ut, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Men nu är det fullbordat. Och historien ändrade sig från den dagen. Din och min historia och varje människas historia. Det är fullbordat och denna kraft den pekar på vem det var som hängde på det korset. För han hade själv sagt, till exempel i Johannes 10, vers 17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det kan ingen av oss säga, men detta hävdar Jesus. Han hade total kontroll. Han var där för att uppfylla gamla testamentets profetier om att Messias skulle dö. Det var han som valde ögonblicket. Nu är allting avklarat. All synd är försonad och förlåten. Nu ska jag dö. Och så ropar han med stark röst. Det är fullbordat. Det är Guds son. Det är Guds son som hänger där. Och vad händer? Vers 38. Då brast förhänget i templet i 2 delar. Uppifrån och ner. Förhänget eller förlåten. Denna tjocka, den beskrivs, alltså den är ju 82 fot. Vad är det? Det är 25 meter gånger 8 meter. Det är en jätteförhänge. Tjockt. Uppifrån och ner. Rivs det itu. Vilket förhänge, vad pratar vi om? Vi pratar om templet. Den plats där Gud bodde. Där det fanns ett rum som hette det heligaste. Och ett annat rum som hette det allra heligaste. Dit judarna gick in. Deras präster fick gå in i det där första rummet. Varje dag, morgon och kväll. För att offra till Gud. Och be för folket. En gång om året fick den person som var överste präst gå in i det allra heligaste. Bara en gång om året. Och han måste vara snabb. Och det var inte vem som helst som blev präst. Utan det här var en speciell familj, det här var utvalt. Och så in där, och så be, och så ut igen. Ja, de berättar ju till och med att man hade någon litet snöre runt foten. Så man kunde dra ut honom ifall Gud tog död på honom när han var där inne i det allra heligaste. Tänk att få komma till en plats där Gud bor, och Gud talar, och Gud finns, Gud syns. I det ögonblick som Jesus dör, då försvinner det som är som en tjock vägg. Detta förhänge, det rivs uppifrån och ner och öppnas. Och det är öppet för alla och för dig och för mig. En levande relation till en levande Gud som bjuder in dig till sin närhet. Det här ingen har gjort vad Jesus gjorde. Han gav sitt liv frivilligt för att öppna vägen till Gud. Och det fjärde som, ja jag måste ju se, nej men det här, jag får inte hoppa över. Vi tar officeren lite senare. Okej. Okay. Jo men det här, alltså det här, Gud öppnar ett tillträde. Det står så här, jag vill citera Hebreerbrevet 4:16. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Nådens tron, det är ett uttryck för altaret, arken som fanns där i det allra heligaste. Nådatronen. Och det står så här, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det är öppet för dig och mig. Vilket mirakel. Gud öppnade vägen in i det allra heligaste där han bor. Okej. Okay. Vi ska komma till den här officeren bara. Det är det sista. För Matteus evangeliet tar med någonting som Markus inte har med. Jag vill ändå nämna detta. Det står i Matteus 27 att då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Det blev alltså en jordbävning. Varför då? Jo, gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Han talar om gamla testamentets hjältar. De fick liv i sina kroppar, vers 53. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden, det är Jerusalem, och visade sig för många. Jesus var inte uppstånden än, men nu hände det grejer i Jerusalem. Det här var spooky, skulle en del av er tycka, va? Zombiefilmer och sånt där som man tycker om nu för tiden. Där uppstod människor och visade sig. Det här är ett uppståndelsemirakel. Vad är meningen med korset? Att du och jag inte behöver frukta döden. Att vi inte behöver vara rädda. För det som Freud kallar den största drivkraften i oss människor, dödsfruktan. Han bröt dess makt. Det blev uppståndelse i det ögonblick som Jesus dog. Det står så här, vers 39. När officeren som stod framför Jesus såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena, Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Det fanns också många andra kvinnor som har gått med honom upp till Jerusalem. De här älskade Jesus, de var trofasta, de var där. De tittade på vad som hände, men de var också rädda och de stod på avstånd. Och vi ser sen när Jesus uppstår, när vi läser den berättelsen, att de ändå var förvirrade, kunde inte tro att han hade uppstått igen. Och Maria trodde att det var en trädgårdsmästare och de andra trodde ingenting egentligen. Tills de såg honom. Men titta på skillnaden här. Det står nära Jesus så stod en officer, en centurion. En officer över 100 soldater minst. Övad i strid. Hade dödat många. Han stod nära Jesus. Och vad är det han säger? Sannerligen, den mannen var Guds son. Om kvinnorna, och även Johannes fanns ju med där i den gruppen, så står det, de stod på avstånd och förmådde inte ens att tro på Jesu löften om att han skulle uppstå. Får jag säga, kan det vara så här? Att vara nära Jesus ger klarhet och tro vem han är. Och att vara på avstånd leder till en osäkerhet, förvirring. Kan han verkligen hjälpa mig? Kan han, är han verkligen Guds son? Med dessa människors exempel så vill jag säga till oss, tappa aldrig bort din tillbedjan till Jesus. Slarva inte bort den på grund av känslor eller händelser. Åh, det känns inte som jag kan tillbe. Känns inte som Gud är här. Vet inte. Får jag ändå säga, tappa inte bort det. För när det största hände så förstod kvinnorna inte vad som hände. Men en man som hade levt sitt liv i grymhet och våld var nära Jesus och såg vilket sätt han dog på. Och erkände och bekände, han är Guds son. Tappa inte bort din tillbedjan. Tappa inte bort din tacksamhet. Aldrig någonsin över detta att Jesus Kristus, han har dött på korset för dig och mig. Amen. Amen. Låt oss bedja. Jag ber lovsångsteamet att komma. Fader i himlen, tack för din kärlek till oss människor. Tack för att du sände den enda som kunde sändas, din son, att bli en människa. Missförstådd, hånad, torterad, plågad och dödad. Men det var för vår skull som han dog. För att bryta syndens makt genom mörkret. För att öppna och ge oss fritt tillträde in i din närhet. För att göra oss till dina barn, renade och förlåtna. Och jag ber för den som bekänner sin synd i detta ögonblick och denna, sitt behov utav din förlåtelse och nåd. Och jag ber om just detta, om din förlåtelse och din frid i Jesu namn, i varje människas hjärta som bekänner sin tro på dig. Herre, vi som har kommit nära dig, Herre, vi vill med den här officeren bekänna, sannoliken, du är Guds son och du dog för oss. Vi tar emot detta, Herre, detta offer som du var för oss. Vi tackar dig, vi tar emot förlåtelsen och det nya livet in i din närhet, Herre Jesus. Ja, vi vill tacka dig, vi vill hylla dig, vi vill tillbeda dig i Jesu namn. Amen, amen, amen. Ja, vi står upp tillsammans, så jag vill bjuda in dig som önskar få förbön. Önskar att någon ska be för dig. Önskar att någon ska be med dig. Eller du säger, jag måste få omsätta det här i handling. Jag lämnar min plats, jag går till den salen där. Där finns förebedjare. De ber gärna för dig. Välkommen, vem du än är. Lämna din plats, kom fram. Dröj inte. Dröj inte. För det finns nåd och det finns hjälp i rätt tid för var och en. Men där du är, där du står, tillbe Herren nu. Låt oss tillbe Herren tillsammans. Amen.
Vi sjunger tillsammans att Jesus